Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej och välkommen till avsnitt 102 av podden Vi går till historien. Och påsken står för dörren, går det säga så?
Ja, det kan man väl säga. Vi kastar oss väl in, jag, Ulf Gemsjö och Fredrik, i detta avsnitt. I förra avsnitt talade vi mycket om den allsidigt begåvade mångsysslaren Olof Rudbeck och hans Atlantikan, där han sökte bevisa att Sverige och svenskarna var alla kulturers vagga, att Adam och Eva... Adam, Eva var ett svenskt sambopar, att faraodernas Thebe var Täby, Iliadens Troja var Trosa, indiernas Brahma var Bromma, att elefanter var elefanter, älgar, allt för att bevisa sin tes. Och där har vi fått många roliga kommentarer kring detta. Ja, tror du att Dora har blivit övertygad eller?
Ja, det verkar ju som det.
Ja, faktiskt.
Som vi har spridit någon form av... Att vi är på vippen att starta en sekt med den här nya övertygelsen.
Ja, alltså nygamla, att det blir en renässans för Rudbeck helt enkelt, eller hur?
Mm. Rudbeck blir en av de filosoferna han kanske alltid önskat sig ha varit.
Ja, ja. Det är kul. Vi talar också om hur försvenskningen av den under 1600-talet växande stormaktens nya provinser gick till. Det gick lättast i områden som Jämtland, Härjedalen, Gotland, Bohuslän, i viss mån Blekinge, där det inte fanns några mäktiga adelsmän som kunde sätta sig till motvärn. Svårare i Halland och framförallt Skåne, där sådana fanns. Men på det hela taget lyckas man bra. Man får ju också komma ihåg att de kulturella skillnaderna inte var så stora. Språken skilde sig inte så mycket åt. Man hade samma lutherska religion. När det gäller de baltiska provinserna var det lättare i Estland, som frivilligt lagt sig under svensk styre redan 1561, än i Livland, som erövrats av Gustav II Adolf. Den rika och mäktiga tysk-baltiska godsherrar inte ville acceptera försvenskning, reduktion och upphävande av böndernas livegenskap. Här hade de högadliga rådsherrarna under Axel Oxenstierna, alltså Karl den XI:s förmyndareringstid, farit försiktigt fram, men när Karl den XI tog över och blev enväldig skärptes förhållandena högst betydligt. Svenska blev det officiella myndighetsspråket, reduktionskravet kom att omfatta inte bara de svenska högadelsätter som kommit till besittning av stora jordegendomar, utan även de tysk-baltiska grevarna och baronerna. Karl XI vill att de baltiska provinserna ska bli en helt integrerad del av det svenska riket. Karl XI hade redan när han utökat sin egen makt hemma i Sverige visat sig vara en mästare på att ställa olika grupper mot varandra. Dividit impera, som man säger, söndra och härska. Det gällde i Livland att ersätta den tyska kulturen, det tyska språket, med det svenska. I universitetet i Dorpat undervisade nu professorerna enbart på svenska. I kyrkorna anställdes svenskspråkiga präster. Ja, man kunde inte få en högre tjänst i en förvaltning om man inte kunde svenska. Det där påminner lite grann av våra tider, eller hur? Att man kräver nu svenska även för de som har kommit från andra länder, eller hur?
Ja, men alltså speciellt i förvaltning förstås så är det ju ofta både alltså svenska och svenskt medborgarskap som en självklarhet. Tror det står i grundlagen. Nu är jag kanske jag pratar mot bättre vetande, men det är, nej vänta, språklagen säger att det offentliga språket är just svenska.
När du pratar med mig, pratar du alltid mot bättre vetande? Så att säga. Ja, ja. Okej. Den livländska adeln sätter sig till hårt motvärn med sin ledare Patkull, som jag nämnde i förra avsnittet, som ledare. Men Karl XI anger sig inte en tum. Svensk lag, svenska språket ska gälla. Han tillsätter den 70-årige Erik Dahlberg som generalguvernör i Riga. Och denne delar kungens uppfattning om försvenskningen, men har en från kungen avvikande uppfattning i en annan fråga. Dahlberg, jag ska inte säga vad han är mest känd för det har jag, tror jag, frågat ett otal gånger, eller hur?
Han var konstnär, va?
ja, du brukar svara det först och sen kommer du över på...
Att han kände tågen över bält.
Ja, just det. Det är väl mest känd för. Men också för en bok, vilket då, vilket riktigt praktverk han är också väldigt bekant för. Svesia antikvet Hodierna. Som på ett mycket fördelaktigt sätt avbildar svenska städer, slott och palats. Men han har som faktiskt sin allra främsta specialitet, det är byggande av fästningar. Och han finner nu försvarsanläggningarna både i Livland och Estland var i bedrövligt skick och ber kungen om medel för att rusta upp dem. Men Karl XI, han tror inte på något hot från öster eller söder. Han är helt inriktad på att det hot som finns bara kan komma från ett annat håll, nämligen från vilket?
Danmark.
Ja visst. Och hur ska man förstå det, tycker du? Att han bara är inriktad på att hotet kan komma därifrån.
Ja, det var väl en lågoddsare om man ser rent historiskt.
Ja, och hans egen erfarenhet. Alltså, han satsar på försvarsanläggningen i Göteborg och Skåne och Karlskrona. Och han har ju hela sin krigserfarenhet från skånska kriget. Och han har ju aldrig slagits mot ryssar och polacker. Dahlberg talar här för döva öron om att anfall från framförallt ryssarna under sin nya dynamiske tsar Peter den Store kan vara nära förestående. Peter har talat om att Ryssland på nytt ska komma fram till Östersjön. Och tyvärr skulle det ju visa sig att Dahlberg skulle få rätt. I mitten av 1690-talet har det livländska motståndet brutits och Patkull flytt landet. Reduktionen i de baltiska provinserna ger goda inkomster i den svenska statskassan. Alltså Estland och Livland, det är faktiskt lite av Sveriges kornbod. Karl XI försöker också avskaffa böndernas livegenskap. Kungen har en för samtiden ovanlig syn på det som idag ofta talas om. Alla människors lika värde. Han behandlar alla lika. Vi har ju tidigare talat om det här att släktingar och vänner kommer inte undan reduktionen. Några vädjanden hjälper inte. Faster, Marie Frosyne, farbror Adolf Johan behandlas inte annorlunda än någon annan. Några kungen närstående missuppfattar sin nära relation till kungen. Ett känt exempel är Nils Bjelke. Han hade räddat Karl XI i slaget vid Lund och sen visat sin lojalitet i olika avseenden. Kungen och Bjelke står varann mycket nära. Men då Bjelke tror att han kan agera på ett självständigt sätt som ambassadör i Paris och generalguvernör i Pommern, knyta egna diplomatiska kontakter, kritisera redaktionen, att han ändå alltid har kungen i ryggen, då missar han sig och förlorar kungens förtroende. Men det här med jämlikhet är ju rätt intressant, eller hur? Det verkar ju inte, det kan ju inte vara säkert vanligt på 1600-talet. Och vad går det här tillbaka till? Jo, Karls människosyn går tillbaka till hans djupa kristna tro. Han menar att Bibeln betonar att alla människor föds lika och att livegenskap strider mot den kristna läran. Han jämställer livegenskap med slaveri och skriver att livegenskapen, citat, strider emot den kristerliga kärleken, hindrar ömsesidigt förtroende mellan herrar och underlydande samt förtager all lust till inflyttningar i landet.
Var han lite unik med den här tanken om man ser på övriga Europa?
Ja, jag tycker det. Jag tycker det. Alltså, kungen han förmår inte helt avskaffa livegenskapen då både godsägarna och svenska rådgivare menar att godsen är beroende av livegna bönder för sin överlevnad. Men helt klart förbättras böndernas ställning på många sätt. När det slutligen gäller de tyska provinserna har de en annan ställning i och med att de ingår i det tysk-romerska riket. De kan därför inte bli en del av Sverige på samma sätt som övriga provinser. Den svenska kungen han blir i denna roll en av kejsarens undersåtar. Sverige får ju till exempel skicka representanter till den tyska riksdagen. Vi har talat om kungens familj, där drottningen Ulrika Eleonora föder 7 barn, men bara 3, Hedvig Sofia, Karl och Ulrika Eleonora, når vuxen ålder. Och relationen mellan drottningen och svärmor, Karl XI:s mor Hedvig Eleonora, är inte den bästa. I alla konflikter de emellan tar alltid Karl mammas parti. Vi har också talat om Karls farbror, rättshaveristen på Stegeborg, Adolf Johan och hans hustru Elisabeth. Adolf Johan var osams med allt och alla, förlorade alla de rättsprocesser som han var inblandad i och fick en katastrofal ekonomi. Han var ju också i konflikt med sina barn. Äldste sonen Adolf får en tjänst vid hovet, även döttrarna Katarina och Maria, men de kommer tillbaka till Stegeborg. De bittra och ruinerade föräldrarna behandlar barnen väldigt illa. Barnen går torftigt klädda och är socialt helt isolerade på Segeborg. Tillsammans med lillebror Gustav rymmer systrarna vid 2 tillfällen, något som väcker stor uppmärksamhet. Systrarna kommer genom framförallt enkedrottning Hedvig Eleonoras förtjänst tillbaka till hovet i Stockholm och sönerna åker på sin kusin Karl XI:s bekostnad ut på en grand tour i Europa och hamnar till sist vid universitetet i Haag. Till sist dör Adolf Johan och hans Elisabeth 1689 efter den sista dyster och ensam vinter i det kalla och mörka Stegeborgs slott. Systrarna kommer faktiskt ner till faderns dödsbädd för att försonas med honom. Men vad hände sen med de 4 barnen? Det har vi ju sagt att vi ska ta reda på, eller hur? Det måste vi undersöka. Vad händer? Ja, faderns stora skulder leder till att även Stegeborg som dras in till staten och allt värdefullt lösöre förloras. Äldste sonen Adolf, som fadern ansåg var nummer 2 i den svenska tronföljden, han ärver faderns titel som hertig av Pfalz-Zweibrücken, men måste som syskonen hitta en egen försörjning. Han tar tjänst i den österrikiska armén, vilket även lillebror Gustav gör så småningom. Men när Karl XII blir kung återvänder han till Sverige, deltar i hans inledande fälttåg och dör ogift av fältsjuka, 35 år gammal, i kungens högkvarter 1701. Systrarna fortsätter som hovdamer på slottet i Stockholm. De är mycket omtyckta där, de verkar inte ha ärvt något av föräldrarnas hårda och konfliktfyllda väsen utan beskrivs som, citat, rätt vackra och ljuvliga. Inte alls, citat, stolte och uppblåste. De har som kungens kusiner en särskild ställning där. Verkar inte haft några särskilda uppgifter eller plikter. Läser man kungens dagboksanteckningar framgår att de är med som kungafamiljens jämbördiga personer på middagar och utflykter till Drottningholm och Ulriksdal. Systrarna får också disponera en kungsgård på Vik på landet, Broborg, Gunilla Bjelkes gamla enkesäte. Också hem, kanske du kommer ihåg, för det olyckliga paret, kusinerna hertig Johan och Maria Elisabeth i början på seklet. Trots en till synes bekväm tillvaro finns det förstås ett önskemål att lämpliga friare dyker upp. Åren går, men det dyker inte upp några. Varför inte, tror du?
Det är alltid en ganska intressant fråga, om de nu var juliga också.
Ja, men vad var det de saknade?
Ja, det är en rik farsa eller mamma då?
Ja, visst. De har ju inga pekuniära tillgångar. Så av det skälet är de ju helt enkelt inga goda partier. Sommaren 1695 lämnar så systrarna hovet och Sverige. Vid en avskedsmiddag även bröderna Adolf och Gustav med. Man verkar helt enkelt ha gett upp tanken på ett giftermål. Och de beger sig till ett klosterliknande kalvinskt konvent Herford i Västfalen i Tyskland där de ska bli stiftsjungfrur. Alltså det här begreppet stiftsjungfrur, det finns faktiskt kvar fortfarande. Har du hört begreppet eller?
Nej.
Det var alltså då adliga fröknar som inte verkade få tag i någon lämplig make på sin egen nivå så att säga. Och då istället så flyttar de in i ofta protestantiska då klosterliknande pensionat helt enkelt där de levde vidare. Vastena har du sådär, fortfarande har det här begreppet stiftsjungfru och genom väl riddarhusets försorg så betalas det ut stipendier och så till stiftsjungfru. Och de är ett visst antal, 100 stycken, men när någon då gifter sig och, eller dör då försvinner ju då det här stipendiet. Men Vastena har aldrig haft något pensionat va? Utan där funnits ett sådant i Sverige och lite överraskande faktiskt i Norrköping under andra halvan av 1700-talet.
Ja. Är det lite som ungkarshotell?
Ja, absolut. Det är väl en bra jämförelse. Mm. Och nu hamnar de där. Alltså, vad som också är lite intressant här, det är, de är ju inte särskilt gamla, alla de här båda unga damerna här. I alla fall inte med vår tids äktenskapsmått. Katarina är 34 och Maria 32. Man vet inte om det här är systrarnas beslut eller om idén kommer från bröderna eller från kusinen, kungen. Vad som kan konstateras är att de fyra syskonen är väldigt tajta. De håller ihop samtidigt som de har svårt att klara relationer med andra. Och det kan ju förstås ha att göra med deras knepiga och isolerade uppväxt att de svetsas samman, eller hur? Men systrarna skulle snart få problem på klostret eftersom de inte har pengar till att betala inackorderingen helt. Tänket. Och abbedissan ber dem då lämna klostret. Katarina och Maria skriver då till kusin kungen och ber honom skicka pengar. Men han vägrar och uppmanar dem istället att komma hem och bosätta sig på Broborg. Katarina väljer att göra det medan Maria ber sig till bröderna i Wien. Två av syskonen kommer att konvertera till katolicismen. Först ute Gustav som beger sig till Rom, avsvär sig lutherdomen och blir katolik. Och därmed har han ju omöjliggjort en framtid i Sverige. Och några år senare gör Maria samma sak. Vid ett besök i Paris år 1700 går hon över till den katolska läran. Tillbaka i Wien gifter hon sig. 3 år senare vid 40 års ålder med en adelsband från Sachsen. Men äktenskapet upplöses och Maria flyttar med sin dotter in i ett kloster där hon ska tillbringa resten av sitt liv. Hon dör först 1748 vid 85 års ålder på ett kloster i Mainz. Hur gick det då för Katarina? Ja, hon kommer som sagt hem till Broborg. Här dyker då ett gammalt ex upp, en Kristoffer Gyllenstierna, som friat till henne många år tidigare men då fått nej från hennes föräldrar som inte ansett honom fin nog. De vill ha en furste till svärson, inte bara en svensk adelsman. Men Kristoffer, han har nu blivit greve, generalmajor och riksråd och gör ett nytt försök och inga besvärliga blivande svärföräldrar finns heller kvar. Och Katarina säger ja, men ångrar sig och flyr till syster Maria i Tyskland. Kristoffer, han ger dock inte upp för en sån liten motgång utan åker efter och söker upp henne och hon ändrar sig då igen och de gifter sig i Åsnabrück. Änkedrottning Hedvig Eleonora uppskattar inte Katarinas val av make och tar ifrån henne prinsesstiteln. Hon är inte längre förstinna utan grevinna. Paret bosätter sig på Eriksbergs slott i Södermanland. Det känner du till, det är ju Södermanlands största gods idag. Och Katarina föder en son 1699. Men äktenskapet håller inte, lika lite som systerns då. Och den nya kungen, Karl XII, låter henne då återvända till Broborg, dock utan en formell skilsmässa. Maken dör sedan 1705. Katarina får då som änka tillbaka något av sin forna furstliga status och får Gripsholms slott som änkesäte där de bor de resterande 15 åren av sitt liv. Ja, då har vi bara broder Gustav kvar, lillebror här. Vad hände med honom? Ja, efter äldre broders död, Adolfs död, blir han hertig av Fallsvajbrücken. Han friar till en 12 år äldre släkting, en mycket förmögen falskgrevinna Dorothea. Men hon är protestant och Gustav har ju som sagt konverterat till katolicismen. Påven måste ge sitt tillstånd, vilket kommer efter 6 års påvligt funderande. Så nu blir det bröllop. Men Gustav är nu 37 år, Dorothea 49. Så, äktenskapet kan inte leda till några arvingar, men det leder till att Gustav med hustruns pengar kan leva ett liv i sus och dus. Och han låter också, med hustruns pengar, låta uppföra ett ståtligt palats i Zweibrücken. När det är klart skiljer sig den 53-årige Gustav från sin 65-åriga maka och låter istället sin 23-åriga älskarinna, en grevinna Louise, flytta in på palatset. Här är mycket stoff för skvaller, eller vad säger du?
Det är uppenbart att hon har blivit sol- och vårad, heter det?
Ja, det kan man säga. Sen dör Gustav barnlös, 61 år gammal. Alltså, sammanfattningsvis kan sägas att inget av syskonen fick något lyckligt familjeliv. Inga barn som förde släkten vidare. Ja, med detta upphör nu kontakten mellan Fals och det svenska kungahuset. Men nu tillbaka till den svenska kungafamiljen. Innan vi avslutar dagens avsnitt kommer den att hamna i djupaste sorg.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Hur var vardagen där? Ja, man kan säga att det ändå råder en viss gemenskap. Man äter alla måltider tillsammans. Kungen, drottningen, enkedrottningen, barnen sitter vid samma bord. Kungen och drottningen, de är förstås väldigt olika som personer. Karl den XI är tyst, inåtvänd, men han kan också visa dåligt humör och brysa upp. Ulrika Leonora, vänlig, ödmjuk. Kungen är mycket osocial, han trivs bäst ensam, gärna ute på hästryggen på jakter. Drottningen är bildad av kulturella intressen, läser mycket, kan teckna och måla, kan många språk, medan Karl bara pratar svenska och tyska. Och hans kulturella intresse är väl helt obefintligt. Är det något som förenar dem? Man kan säga om båda det, att båda har en djupt kristen tro. Så har vi det här med enkedrottningens roll. Ulrika Leonora, hon är van vid den här problematiken hemifrån Danmark. För hennes mamma, Sofia Amalia, alltså den danska enkedrottningen, det är också hon en stark och dominerande kvinna. Men hennes son, alltså Ulrika Leonoras bror, Kristian den femte, prioriterar till skillnad från sin svåger, sin hustru, drottningen, framför mamma. Enkedrottningen, Sofia Amalia, får finna sig att vara second lady. Ja, Ulrika Leonora, hon har nog säkert tankar om det här, men antar att hon inte vågar säga någonting om det, eller vad tror du?
Nej, det verkar ju som att hon accepterar ganska mycket, men hon är ju drottning i och för sig. Det är väl alltid något.
Ja, och sina barn och så förstås.
Ja, jo.
Jag tror inte att Leonora är medvetet elak mot sin svärdotter, men det beror nog på att Ulrika Leonora accepterar sin, som du säger, sin underordnade roll. Det verkar som Ulrika Leonora aldrig ser emot sin man eller sin svärbror, men det hände några gånger faktiskt att hon beger sig till Uppsala slott, som är hennes privata förläning, för att komma bort från man och svärmor efter en konflikt. Drottning och enkedrottning delar ju också ett kulturellt intresse. Hedvig Eleonoras stora intresse är arkitektur och konst. Man kan nog säga att hon är stormaktstidens främsta slottsbyggare. Och framförallt förknippar man ju henne med Drottningholm. Och namnet där syftar inte på henne, utan som vi har nämnt för många avsnitt sedan, på Katarina Jagellonica, Johan den tredje drottning. Hedvig Eleonora köpte slottet av Magnus Gabriel de la Gardie, men så brann slottet ner några månader efter köpet. Enkedrottningen anlitade Europas främsta arkitekter och konstnärer för återuppbyggnaden, med Nicodemus Tessin den äldre som chefsarkitekt, avlöst av sin son med samma namn, Nicodemus Tessin den yngre. Och vår främste konstnärer Ernst Rahl och italienska stuckatörer skapade den magnifika inredningen. Ludvig den XIV:s trädgårdsarkitekt får skapa den storslagna barockparken med alla häckar och planteringar, skulpturer och fontäner efter mönster från Versailles. Drottningholm är ju vår nuvarande kungafamiljs residens, ett världsarv, helt klart ett praktfullt exempel på ett storslaget barockslott med en vacker fransk barockpark. Ja, jag kommer ihåg att jag pratade om tidigare att du har ju minnen därifrån, att det är väl mycket din förtjänst att slottet fortfarande står i all sin glans där, eftersom du vaktade vid många tillfällen, eller hur?
Men ganska sekt att stå där och vakta. Inget hände ju, liksom, speciellt inte på natten.
Nej. Kanske skulle vara... Det var väl på grund av just att du stod där? Eller?
Nej, jag vet att vi brukade turas om, och vi hade ju en radioslinga då mellan varann, och vi turades om och sova då på posten, och sen kunde man väcka varann när vaktpatrullen kom ut och kontrollera och sådär. Så jag tror vi försökte göra vårt bästa att vakta så lite som möjligt.
Mm, jag förstår.
Men det är preskriberat nu, tror jag. Ja, det kanske är ett sånt stort majestätsbrott. Kanske blir
du kanske inte ska utveckla åtalad det mer.
Nej, jag ska inte utveckla det. Det var andra som gjorde så. Andra sov i buren.
Det är alltid så. Ja. Jo, så var det ju. Ja, jag har ju också berättat om mitt minne att jag varit inne på slottet och suttit där i och undervisat en av kungafamiljens medlemmar i samma sal som Carl Gustaf Tessin undervisade den blivande Gustav III. Ja, det är spännande. Vi ska inte nu fördjupa oss i våra egna minnen, utan vi går vidare med Hedvig Eleonora. Hon bygger också Strömsholms slott i Västmanland och bygger om Ulriksdals slott som blir hennes sommarställe. Och även i de här fallen är Tessin den huvudansvarig. Ja, även Gripsholm engagerar enkedrottningen. Här byggs den så kallade drottningflygen. I samtliga fall är Hedvig Eleonora synligen aktiv. Hon lägger sig i allt från rekryteringen av konstnärer och arkitekter till varje detalj i byggandet. Hon reser ständigt mellan de olika byggarbetsplatserna. Hedvig Eleonora är en engagerad farmor för barnbarnen. Hon lär dem läsa morgonbön och aftonbön och läser spännande berättelser ur Bibeln. För Ulrika Eleonora, som inte är fysiskt stark, är säkert de täta graviditeterna krävande, och att förlora 4 söner på mindre än 2 år måste ju förstås ha varit psykiskt oerhört påfrestande. Karl XI vill att de ska åka utomlands till någon kurort med varma hälsobringande bad, men drottningen vill inte lämna sina barn, och de pengar som avsätts för ändamålet skänker hon till fattiga. De 3 överlevande barnen får duktiga lärare som undervisare. Det gäller förstås i synnerhet sonen, kronprinsen Karl. Han är en livlig pojke som har mycket hyss för sig, envis men stark vilja. Hans första lärare, som faktiskt kommer från Norrköping, Andreas Norkopensis vid namn, senare adlad Nordenhjälp, lär honom att läsa och skriva, också historia och språk som tyska och latin. Karl har inget av faders dyslexi, utan har lätt för studier. Men magistern har nog inte helt lätt att upprätthålla disciplinen för klassens enda elev, som gärna gick sin egen väg där. Alltså, kronprins Karl, han beundrar ju sin far som jag tidigare berättat om, tidigt där med honom på exercisövningar och jakter. Magister Nordenhjelm frågade den 7-årige gossen en gång vad han, om han fick önska sig vad som helst i hela världen, skulle önska sig. Ja, vi har ju vår Teddy, och vad tror du om du frågade din 7-årige son om han fick önska sig vad som helst i hela världen, vad tror du han skulle svara?
Mm, men det ska jag fråga honom när jag kommer hem.
Har du någon gissning?
Ja, jo. Jag antar att han skulle vilja ha en hund.
Okej. Okay.
Eller en mobiltelefon, kanske? Någonting sånt?
Ja.
Ja, det står lite, det pendlar lite mellan ett husdjur och någon teknisk pryl.
Jag förstår
vad jag ska säga.
Mm. Ja, Karl, han svarar ju inte mobiltelefon av förklarliga skäl. Men jag tycker du ska berätta för Teddy vad han svarade. För Karl svarar nämligen: jag önskar att jag en gång må hava den lyckan att följa min fader i fält.
Mm. Ja, det skulle han inte svara.
Nej.
Något liknande heller.
Tyvärr, ja.
Han tycker det är kul att följa med till jobbet i och för sig, men...
Ja, men det är ju ett steg på väg, det får man väl säga. Okej, när Karl är nu 7 år, då flyttar han in i en egen våning på slottet. Hans lärarstab utvidgas med bland annat Erik Lindsköld och Erik Dahlberg. Och han får nu även undervisning i matematik, som blir hans favoritämne, och krigsvetenskap. Men även systrarna får som sagt en gedigen utbildning i att läsa och skriva, i språk, historia, geografi och så vidare. De får också sig inpräntade kristna värderingar och vikten av att bli moraliska förebilder i sitt framtida leven. Systrarna sysslar också med kulturella färdigheter, sjunger och spelar instrument, tecknar och målar. Särskilt Hedvig Sofia är duktig på att måla, ett arv då från modern. Och de får också som dagens kungligheter lära sig att representera och vara i centrum för omgivningens uppmärksamhet. De 3 syskonen kommer väl överens, i synnerhet Karl och Hedvig Sofia är mycket tillsammans, det skiljer ju bara ett år mellan dem, medan Ulrika Eleonora var 6 år yngre än sin bror. Slottet, 3 kronor, kanske inte var så barnvänligt, men de tillbringar mycket tid i parkerna vid Karlberg och Ulriksdal. Redan när Hedvig Sofia var 1 år börjar man diskutera en framtida lämplig make. farmor lanserade sin brorson Fredrik av Holstein, alltså en kusin till pappa Karl den XI. Ja, i alla historiska verk jag läst så står det att alltså att Hedvig Sofia och Fredrik var kusiner, men så var det alltså inte, utan han var en generation äldre så att säga. Han var kusin till pappa istället. De var 10 år äldre, men en generation äldre så att säga. Hur som helst. Mamma Ulrika Eleonora, hon såg hellre en dansk prins som en lämplig mål, men så vanligt drog drottningen det kortaste strået. 1692 besöker den nu 21-årige, nu har han blivit hertig, Fredrik den IV av Holstein. Han är tillsammans med sin mamma i Stockholm och träffar den då 11-årige Hedvig Sofia. Och man bestämmer mer eller mindre att ett äktenskap ska bli av när Hedvig Sofia nått lämplig ålder. Fredrik kommer sedan ofta att komma till Sverige under 90-talet och blir senare nära kompis till Kronprins Karl. De kommer att jaga och festa ihop. Vintern 1692-93 blir drottning Ulrika Eleonoras hälsa sämre. Hon ställer allt oftare in sin medverkan i utflykter, mottagningar, fester. Då hennes livläkare inte har några idéer om vad som fattas henne kallar Karl den XI in utländska läkare, men hon kan inte heller ge besked. Drottningen tillbringar allt mer av sin tid i sängen och i juni 1693 flyttar hon ut till Karlbergs slott. Det verkar som om maken nu blir orolig på allvar och riktigt rädd att han ska missa henne. Karl ställer in resor, tillbringar mycket tid hos sin hustru, deltar i vården, lyfter den och lägger den i sängen. Karl, som ju verkligen inte gjort sig känd för att visa sina känslor, genomgår en personlighetsförändring, vilket hovet noterar. Hans ögon är ofta fyllda av tårar. Den 25 juli känner Ulrika Eleonora att hennes krafter håller på att sina ut. Hon tar nattvarden tillsammans med sin helt förkrossade man. Dagen därpå samlas familjen vid hennes sjukbädd. Karl, den 12-åriga Hedvig Sofia, den 11-årige Karl, den 5-åriga Ulrika Eleonora. Drottningen säger med svag röst: Kristus är mitt liv och döden min vinning. Hon försäkrar mannen sin kärlek och ber honom att styra landet med mildhet och att hjälpa de fattiga. Till sonen säger hon att han ska ta hand om sina systrar. Hon säger till barnen att de ska älska Gud, men också storsint att de ska ära sin fru farmor. Vid ett sista möte är bara kungen och änkedrottningen närvarande. Så lämnar Ulrika Eleonora jordelivet den 26 juli 1693, bara 36 år gammal. Karl den XI skriver i sin dagbok, citat: Den 26 om onsdagsafton klockan är mellan 7 och 8 behagade den allra högste guden hädan kalla ifrån denna usla världen till sig ut i det eviga livet min älskeliga kära gemål, den stormäktiska drottning, drottning Ulrika Eleonora, numera salig hos Gud. Jag har väl mist en gudfruktig, dygdesam och kär drottning och maka, mig till stor olycka och sorg. Gud tröste mig och bevara hennes majestät änkedrottningen och mina 3 barn i sorg efterlämnade. Anno 1656, den 11 september, är hennes kungliga majestät född i Köpenhamn. Död anno 1693, den 26 juli, var alltså 36 år, 10 månader och 15 dagar gammal. Vi har varit avlat tillsammans genom Guds nåd 7 barn, 5 söner och 2 döttrar, varutav Gud haver till sig kallat ut i det eviga 4 de yngste sönerna ut i sin späda ungdom och lämnat efter sig i sorg 1 son och 2 döttrar. Karl tar förlusten av hustrun oerhört hårt. När han några dagar senare lämnar Karlberg säger han: här lämnar jag kvar mitt halva hjärta. Han blir sjuk, får hög feber och blir sängliggande i 2 veckor. När den danska ambassadören senare ska framföra den danske kungen, Christian V, alltså Ulrika Eleonoras brors kondolenser, kan han inte svara utan gråter med huvudet i händerna. Karl XI kommer aldrig riktigt över drottningens död. Han säger senare: Jag har inte upplevt en enda lycklig dag sedan salig drottningens död. 2 års hovsorg anbefalls. Hela hovet sörjer den milda och populära drottningen. En hovdam skriver: jag tror att aldrig någon kunglig person blivit så beklagad och sörjd som hennes majestät. Här är en allmän gråt och jämmer och alla människor går sorgklädda. I hela staden finns knappt en enda an svart tyg mer att köpa. Ulrika Eleonora hade bett sin man om en enkel begravning. De pengar som var avsatta till begravningen skulle istället ges till de fattiga. Men Karl vill hedra sin hustru med en ståtlig begravning. Men för att efterkomma hennes vilja ger han samma summa som kostnaden för begravningen till de fattiga. I flera månader finns kistan med den avlidna drottningen kvar, omgiven av en hedersvakt på Kalleberg. Ja, vad säger du? Har du någon, om du, med någon kort kommentar? Vad har du fått för intryck av denna Ulrika Eleonora?
Jag tänkte väl lite överraskande av Karl här ändå.
Ja, ja.
Men han måste väl fått ett visst beroende av henne. Alltså jag menar, det är ju ljusår ifrån deras första möte när han kallade henne för ful och stack därifrån typ.
Ja visst, intressant. Det kan ju inte vara större kontrast.
Nej, nej, så de måste ju växa ihop på något sätt. Och jag har verkligen bara positiva saker att säga om henne. Eller positiva, jag har en väldigt positiv bild av henne.
Ja, man får det.
Och det här stärker ju bara det, förstås. Mm.
Och kanske också med tanke på Karls reaktioner att man får en lite annan bild av honom också, eller hur?
Ja, definitivt.
Massa känslor inom sig så att säga.
Mm. Ja, med honom, jag är återigen helt nollställd av vad det här är för person egentligen.
Mm.
Det, ja, det är snarare det som är det mest intressanta, hans reaktion här.
Jag tror många blev väldigt överraskade också av det. Det finns en berömd spökhistoria knuten till detta. När drottningen dör befinner sig hennes hovmästarinna Maria Elisabeth Stenbock sjuk inne på slottet i Stockholm. En natt då en kapten Stormkrans har vakten i likrummet på Kalleberg så stannar en vagn med 2 hästar och facklor utanför. Ur skrider hovmästarinnan Stenbock med sin lilla hund i famnen. Hon ber att få bli ledsaga till likrummet och framme där att få bli lämnad ensam med den döda drottningen. Flera timmar går och kapten Stormkrans går då tillbaka och tittar in genom nyckelhålet. Till sin oförställda häpnad får han se den döda drottningen och hovmästarinnan stå och samtala vid ett fönster. Han får en chock, börjar spotta blod och dör 2 dagar senare. Ingen ser att hovmästarinnan lämnar rummet. Vagnen är också borta. Alltså att notera är att det är inte bara kaptenen här utan hela vaktmanskapet såg hovmästarinnan anlända. Men det visar sig att hon varit kvar i sin sjuksäng hela natten. Hon dör för övrigt några veckor senare. Spännande.
Alltså, du menar att drottningen tröttnade till slut på den här jobbiga änkedrottningen och bara fejkade sin död och stack ut bakvägen här?
Ja, det var en tur.
Sen tog de död med gift, alla vittnen tog de död på.
Aha.
Sen stack hon ner till Danmark då, till brorsan. Sen levde hon ett liv på kontinenten.
Ja, det här blir lite som Elvis och Kennedy och Hitler och sådär. Att de i själva verket inte dog utan levde vidare. Ja,
ja, det är bättre, det är mycket mer rimlig förklaring än spöken, om jag uttrycker
mig
så.
Ja, du menar, ja, det är så du ska förklara. Ja, jag förstår. Ja, intressant. Först den 30 oktober förs kistan med drottningen på båt från Kalleberg till Riddarholmskyrkan där jordfästningen sker den 28 november. Jag kommer att tänka på nu att alltså, 93, det var faktiskt bara 13 år tidigare som hon kommit till Stockholm och blivit krönt. Nikodemus Tessin den yngre, han har klätt kyrkan i överdådig barockprakt med svarta kläden, tronhimmel, bilder symboliserande drottningens dygder, ljuseffekter. Kungen och kronprinsen kommer in i kyrkan sida vid sida, sen änkedrottningen, sedan de båda prinsessorna. Hedvig Sofia gråter öppet. Ärkebiskopen Olaus Svebilius och Linköpingsbiskopen Hakvin Spegel som vikt kungaparet. på Skottorp håller i begravningsgudstjänsten. Därefter intas en storslagning begravningsmåltid där de olika stånden intar den var för sig i olika salar. Bönderna blir extra förplägade. Varje bonde får ta med sig hem en sockerkaka, en kanna vin och 8 kannor öl. Men det saknas en person under måltiden. Vem tror du?
Ja, det är Karl, eller?
Ja, visst. Karl den XI. Han orkar inte med det. Han drar sig tillbaka till sina rum och går till sängs. Han visar sig först flera dagar efteråt. Karl den XI blir ännu mer en ensling efter drottningens död och umgås allt mer med sin mor. De träffas varje dag, äter alla måltider tillsammans. Hedvig Eleonora gör vissa försök att få sonen att hitta en ny maka. Men Karl är inte intresserad av det. Han vill inte ge barnen en styvmor. Han säger vid ett tillfälle: "Jag får aldrig åt mina barn en sådan mor som den de haft. Måtte Gud blott låta kronprinsen leva. Så snart han fyllt 18 år ska jag till tronföljdens befästande gifta bort honom." Men så skulle det ju inte bli.
Ja, men intressant. Ja, men då fortsättning följer helt enkelt.
Absolut. Så stort tack Fredrik och tack alla kära lyssnare. Så fortsätter vi den här spännande historien om 2 veckor.
Okay, I have 2 new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.